Välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Bibelförklaringen som är över första Korintherbrevet och vi har kommit till del 33. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30. Som sagt, här kommer då Håkan Sundliden.
Så välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen när vi ska försöka avsluta det nionde kapitlet. Jag konstaterade just det att nu är det del 33. Ifall det är någon som har missat något tidigare så vet ni det. Och vi ska försöka göra färdigt då första Korintherbrevets nionde kapitel. Jo, förra gången så hann vi ju inte riktigt färdigt där i det nionde kapitlet. Jag tror vi slutade i vers 22, eller börja på vers 22. Jag minns inte exakt hur ordvändningarna gick, men låt mig bara få påminna då om att det avsnittet som ligger bakom oss nu i sådana fall, eller nästan bakom oss, det är ju från vers 19 till och med vers 23. Och det som är spännande med det här avsnittet, och som jag vet att jag formulerade de orden. Ibland lär man sig själv när man håller på. Och då formulerade jag de orden så här, om ni kommer ihåg det. Att för Paulus är inte friheten i Kristus ett mål, utan det är en metod. Minns ni det? De här i Korint, de hade hört mycket om friheten i Kristus. Och vi, inklusive jag, tänker säkert också gärna på friheten i Kristus och vad det kan innebära. Nästan målmässigt. Det som är risken och som var risken för korintierna, de gick ju i det diket. Det var att de tyckte att då kunde de använda den friheten. Och så kunde man göra som man själv ville. Och det Paulus gör här nu i de här kapitlen, det tredje tänkta talet, kapitel 8, 9, 10. Det är att han försöker förklara för dem och visa med sig själv som exempel att friheten är inte ett mål i sig själv som man kan åtnjuta på ett själviskt sätt. Utan friheten i Kristus är en metod i den meningen att jag är fri att anpassa mig till vilken situation som helst för att på så sätt kunna förmedla evangelium till vem som helst under vilka omständigheter som helst. Och det är därför som han skriver här att för judarna har jag blivit som en jude och för grekerna har jag blivit som en grek. Och för de som inte har någon lag så har jag blivit som en som är utan lag och för de som har lag så har jag blivit som en som har lag och så vidare. Alltså på alla sätt så kan han anpassa sig till situationen. Och förra gången så var vi också inne på det att det är lite märkligt här om du ser i vers 20. Ett. För de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag. För att vinna de som är utan lag. Där har du syftet. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. Alltså han talar här som om man ibland är jude och ibland inte är jude. Och det blir lite rörigt när man läser det. Och då konstaterade vi att Paulus är inte i första hand jude. Utan han är i första hand kristen. Alltså han är i första hand i Kristus. Och i Kristus så är det av underordnad betydelse om man är jude eller hedning. I Kristus är icke jude eller grek, man och kvinna, fri eller träl. Så Paulus är, det är klart att han är jude, men han är först och främst kristen. Och det betyder att hela hans sätt att tänka om sig själv och om oss andra, det är med utgångspunkten i Kristus. Och därför behöver han aldrig ta ställning för judarna eller för de kristna eller för de som är svaga i tron eller starka i tron och så vidare. Utan alltihopa sammanfattas i Kristus och där har han sin utgångspunkt. Och det är det han försöker förklara också när han har såna här olika kontroverser. För det är ju inte enda gången i första Korintsbrevet utan det är ju nästan i alla breven. Så försöker han få dem att bortse ifrån problemet. Eller rättare sagt inte fixera sig vid olika problemställningar. Utan istället identifiera sig med Kristus. se på Kristus och ha sin utgångspunkt i Kristus. Så man kan säga så här också då, att vi är i Kristus, men att vara i Kristus, det betyder ju också att vi ska följa Kristus. Vi ska vandra i Kristus. Och på det sättet uppfyller vi Kristi lag. När vi är i Kristus och betjänar varandra, är till för varandra, bär varandras bördor, då uppfyller vi Kristi lag. Galaterbrevet 6:2, om jag minns rätt. Så här finns ju flera olika saker. Alltså utgångspunkten i Kristus och att vandra efter Kristus och att så uppfylla Kristi lag. Och det var ju där de kom till korta då, korintierna, för de ville gärna identifiera sig med Kristus, vara i Kristus, men de ville vara på sina egna villkor. Så de ville inte sedan vandra efter Kristus och efterlikna honom, utan de ville ta till sig evangeliet men inte själva bli evangelium för andra. För det är ju vår kallelse, att när vi har tagits in i Kristus, blivit delaktiga av evangeliet, så ska vi vandra efter evangeliet. Och det ska vi göra i både tro och gärning. Vi ska bli evangelium för andra människor. Och det är därför Paulus kan ha sig själv som ett exempel och som ett föredöme. Han säger se på mig, därför att han personifierar evangeliet. Precis som Kristus gjorde det, så i Jesu Kristi efterföljd så ska också Paulus personifiera evangeliet. Och vi säger det med Luther också, att vi vill bli vad vi är i Kristus. Och det här vill han då i vers 22 göra. För alla har jag blivit allt, så slutade det, för att jag i varje fall ska frälsa några. Och där kan man ana, vi kommer se det längre fram här i texten också, där kan man ana att här finns ett eskatologiskt tänkande. För att jag i varje fall ska frälsa några. Alltså vi brukar ju säga att frälsningen är redan, försoningen har redan ägt rum och frälsningen finns där redan. Och vi är ju frälsta i den meningen. Och så säger vi att men vi säger också att människan behöver omvändas och bli delaktig utav frälsningen. Så frälsningen är alltså inte riktigt färdig, utan det har påbörjats i den meningen. Och det är Paulus medveten om. Och det är därför som han kan säga som han gör också fortsättningsvis. Där han talar om det kristna livet som en kamp. Men jag vill att ni ska se här att i hela det här avsnittet, ja, inte bara från vers 19 utan från vers, ja, från vers 12 egentligen, så är det evangeliet, att leva evangelium, att vara evangelium, som är i centrum. Och faktum är att här talas det fem gånger används ordet evangelium. Ni ser i slutet på vers 12 så säger han att vi inte ska lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. Det där med lagen och matföreskrifterna och sabbaten och allt vad det kunde vara för något, det är ju hinder på vägen. Vi ska inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium. För Kristi evangelium, det går före allt annat. I vers 14, det kommer det igen två gånger, ordet evangelium. Han talar om att predika evangelium. Och om ni har Bibeln framför er så ser ni att han talar inte bara om att predika evangelium, utan han säger också leva av evangeliet. Så här har vi lite olika uttryck, men i allt är evangeliet i centrum. Och så kommer det längre ner i vers 18, där kommer det igen två gånger. Han talar om, vad har jag då för lön? Jo, att som förkunnare av evangelium. Och till och med, det är ju paradoxalt, men han slutar med att säga att han inte utnyttjar den rätt som evangeliet ger mig. Så evangelium, 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 evangelium. Det är det som är i centrum. Att han kallar sig själv för en Kristi slav. I och med att han i allt måste underordna sig evangelium. också avstå, för det gjorde ju Kristus. Så som vi ska se längre ner i texten, han tuktar sig själv och han avstår från sina rättigheter för att han vill i allt vara evangelium personifierat. Och det är det som är det sanna kännetecknet på en apostel. Det är inte så mycket i första Korintherbrevet som det blir sen i andra Korintherbrevet att han går till rätta med de falska apostlarna. För så hade tydligen uppträtt i Korint. Och de var falska i den meningen att de hade vilselett och bekräftat fel företeelser i församlingen. Nåja, den här versen 23. Allt gör jag för evangeliets skull. Där kommer det förresten en sjätte gång, evangelium. För att jag själv ska få del av det. Den versen blir som en övergång kan man säga. Därför att å ena sidan så sammanfattar det allt som han har sagt. Å andra sidan när han säger för att jag själv ska få del av det. Så börjar här nu ett nytt avsnitt. Nu ska han berätta för oss på vilket sätt vi själva får del av evangeliet. Och där ser du ju tydligt det eskatologiska perspektivet. Det är alltså inte färdigt det kristna livet. Det har påbörjats. Och så läser vi då resten av kapitlet. Så ska vi se vad han skriver där och vad vi kan lära oss av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana så är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Jag vet inte vilka associationer ni får, men jag vet vilka associationer jag har fått genom åren. Och hur jag har många gånger förmodligen har övertolkat det. Det här är ju en metafor. Och metaforens bild är tävlingskampen. Och det gäller nu att inte övertolka det här. Jag tror att ni kommer förstå vad jag menar när vi har gått igenom det här avsnittet. Utan att hålla fast vid motivet, bilden, tävlingskampen. Han använder ju den bilden ganska ofta. Han talar om kampen, han talar om motståndet, han talar om segern. Och det finns på flera ställen i Nya Testamentet. Vi kan väl slå upp några av de ställena. 15 kapitlet ska det finnas. 15 kapitel vers 32. Ja, där var det väl inte en metafor. Men där talar han om kampen mot vilddjuren i Efesos. Vi ska titta i Filipperbrevet istället. Filipperbrevet 3 vers 12. Där har du med andra ord det som man säger i vårt avsnitt. Där står: inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Jag glömmer det som ligger bakom, slutet på vers 13. Jag sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Han har den bilden också när han skriver till Timoteus. Det är två brev längre fram. I första Timoteus 4, vers 8. Ty kroppsövning, eller träning alltså, är i någon mån nyttig. Men Guds fruktan är på allt sätt nyttig. Där har du också det motivet, och i andra Timoteusbrevet kommer det igen. Det står i kapitel 2, vers 5. Den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Det ska vi komma tillbaka till. Om han inte följer reglerna. Och i fjärde kapitlet så säger han i vers 7. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Att bevara tron, att kämpa den goda kampen, att fullborda loppet. Det är väl uttryck som säger samma sak egentligen. Så vi hittar alltså termer som springa, tävlingsbana, pris, hård träning, segerkrans, vinna och boxas. Och då är det som så att Paulus, nu är jag tillbaka till första Korinthierbrevet 9 slutet. Paulus han knyter alltså an i sina tal här till de filosofiska diskussionerna på torget i Korinth. Det har vi pratat om tidigare. Men han knyter också an till idrottstävlingarna. Och idrottstävlingar på den tiden var lika stora som de är i vår tid, hör och häpna. Och det han gör är att han knyter an till de istmiska spelen. Ni kommer kanske inte ihåg det, men ni kanske vet det. Men jag påminner om det, att Korinth ligger ju på det istmiska näset. Just Korinths geografiska belägenhet är det istmiska näset. Och där utspelades de istmiska spelen, som var stora tävlingar. Det fanns tre stycken stora tävlingar i Romarriket. Och det var de istmiska spelen som alltså pågick i Korinth av alla ställen. Och det var de olympiska spelen som vi fortfarande har kvar. Och det var de pytiska spelen. Så det var stora tävlingar som drog skaror av människor. Och där tävlingsmänniskorna fick ligga i träning lång tid. Man, ofta så var det inte amatörer som deltog utan det var professionella idrottsmän. Ganska jämförbart alltså med hur det är i vår tid. Och därför så kan Paulus skriva, vet ni inte i vers 24, vet ni inte att och så vidare. Jo, det är klart de vet. Alla känner väl till hur de här idrottsmännen förberedde sig. De kände till reglerna, de kände till omständigheterna, de kände till vilka som fick tävla. De kunde namnen på de tävlande, de kunde reglerna i de olika grenarna, de visste vad som stod på spel. Och priset som man kunde vinna, förutom den där segerkransen som det talas om i de olympiska spelen. I de här istmiska spelen så var det oftast penningsummor som man vann. Eller befrielse från skatt kunde man vinna också. Så man slapp att skatta sina pengar. Så det var, kunde vara ganska mycket som stod på spel. I de olympiska spelen så var det den där segerkransen, men i de istmiska spelen så var det oftast pengar. Och Paulus han kände ju till de här detaljerna tydligen, precis som alla de andra. Och han talade också, som vi läste där i andra Timoteusbrevet 2:5, om vikten av att följa spelreglerna. Det var nämligen så att de kunde bli diskvalificerade de här. Jag ska komma strax tillbaka till det igen. Men här säger han då att det är bara en som får priset, som det står i vers 24. Spring som denna. Och det där ordet spring, jag kan nästan stryka lite under. Det ordet står i presens imperativ. Presens betyder att det är alltså någonting som pågår. Och imperativ är ju en uppmaning. Han skriver spring. Det är alltså, han skriver som om det vore en livslång hållning. Det är inte en enstaka företeelse. Det är inte en ansträngning. Det är inte en prestation. Utan det han är ute efter, det är den hållning som vi som kristna ska ha under livet här på jorden. Spring så att ni vinner. Sen så när han har sagt det så kan du lägga märke till vad han säger i vers 25 också. Där inkluderar han nämligen alla. Så det är inte bara de i Korinth han riktar sig till nu när han använder den här metaforen. Utan han utvidgar den, han säger att alla som tävlar, så alla vi kristna ligger i luften, eller hur? Underkastar sig i allt hårt träning och så vidare. Och när vi kommer till vers 26 och den hårda träningen, då säger han jag. Så att det är inte så att han ålägger alla andra att leva på ett visst sätt, utan han använder också här sig själv som exempel. Så det finns stora likheter mellan mellan de här istmiska spelen och det kristna livet. Nämligen likheten, den stora likheten är att i båda fallen så handlar det om en tävlingskamp, eller det handlar om den goda kampen. Det är också ett sånt där uttryck som han använder sig av. Ett uttryck som jag älskar för övrigt. Jag älskar det uttrycket, den goda kampen, på grund av ordet det goda. Därför vår kamp, vet ni, det är inte en kamp emot synden eller att uppfylla lagen eller att försöka besegra döden. Den kampen är redan avslutad. Vår kamp är en god kamp, nämligen kampen att hålla ut. Kampen att hålla ut och kampen att tro och tro evangelium. Kampen att leva evangelium. Kampen att fyllas med den helige ande och att ta del av det eskatologiska livet redan här i tiden. Det är en kamp, men det är en god kamp. Och det är en god kamp inte bara på så sätt att vi får del av det goda, utan det är en god kamp också på det sättet att när vi kämpar den kampen så får vi faktiskt del av den. Så det är ett gott uttryck. Men när det är sagt då att det finns att det är en bra bild eller bra bilder som Paulus använder sig av, så ska det ju också sägas att här finns ju skillnader. Och det är framförallt två skillnader. Den första skillnaden, det är det att den som springer på tävlingsbanan, som det står i vers 24, det är bara en som får priset. Men de som springer det kristna livet, där får alla priset. Alltså ännu mera angeläget att vi springer som den som skulle segra. För vi kommer att vara de som segrar. Vi, skriver han ju i slutet på vers 25, för att vinna. Det är inte en som vinner, utan vi allihopa, för att vinna en segerkrans som aldrig vissnar. Och det är väl den andra skillnaden då. Att de som sprang i istmiska spelen, de kunde få befrielse från skatt eller vinna pengar, eller i olympiska spelen få en sån här segerkrans. Men en segerkrans som vissnar, skriver han. Vi däremot, vi får en segerkrans som aldrig vissnar. Det är också rätt stor skillnad, eller hur? Så alla som vinner, alla kristna vinner. Och alla kristna får en segerkrans som aldrig vissnar. Det är väl tillräckligt underlag för att vi ska ha en hållning som om vi vore insatta i en tävlingskamp. Den här Fee då, som det är ju en kommentar som är skriven av Gordon Fee. Han skriver det om den här träningen. Så skriver han att de som sprang i istmiska spelen, de var ålagda. De var professionella. De var ålagda 10 månaders träning innan de fick komma till spelen. Och om de fuskade med träningen så blev de diskvalificerade. För då hade de inte följt reglerna. Så de var helt professionella. Och nu är det som om Paulus med det här låter oss få ana att vi har ju också regler som vi måste följa. Vi ska ju följa evangeliets regler, det är ju det hela talet handlar om. Vi kan inte, de här korintierna som har tagits in i evangeliet, fått del av evangeliet och som använder evangeliet på ett självupptaget sätt. De följer inte reglerna och därför riskerar de att bli diskvalificerade. Har vi tagit emot evangelium så ska vi också leva av evangelium och bli evangelium för människor runt omkring oss. Så de var alltså underlagda hård träning. Och när vi nu kommer in på den hårda träningen, vers 26, så tar han det till sig själv. Så att det kan ju också vara viktigt att se. Han tillämpar förmaningen först på sig själv. Och då så skriver han, det skriver han i vers 26, att han har målet i sikte. Och med målet där så måste vi ju förstå då fulländningen, alltså det eskatologiska målet. Fulländningen i Kristus, det som händer när vi lämnar den här jorden. Det är fulländningen. Först då kommer fulländningen. Och vi ska löpa fram till fulländningen kommer. Det är det eskatologiska målet. Så det där med eskatologin och det eskatologiska perspektivet, det verkar vara det grundläggande för Paulus. Och det är bara så man kan förstå alla de här förmaningarna och tillämpningarna och allting som vi har i Nya testamentet. Och då blir det inte lagiskt, utan då blir det en delaktighet i evangelium. Om jag ska träna hårt, om jag ska göra si och jag ska göra så, så kan jag uppleva det. Och det är väl så tror jag många upplever det, bibelläsare upplever de här verserna när man läser det. Att jag ska prestera och klarar jag av det här och orkar jag det här. Men Paulus vill att vi ska förstå att den kamplusta, den uppfyllelse, den fulländning som finns i himmelen, den får vi del av redan här. Och den ska vi låta prägla oss. Ibland så talas det om Gud så som en krigare, inte särskilt i Gamla testamentet. Eller som en som kämpar. Det är ju en bild naturligtvis, en metafor. Men vi blir delaktiga av Gud och då blir vi delaktiga av detsamma. Vi blir delaktiga av evangelium och då kan vi leva evangelium. Vi blir delaktiga av den heliga ande och då kan vi leva i den heliga ande. Vi kan inte göra det i egen kraft. Vi kan bara göra det, ta emot det som en gåva. Och det är så vi ska förstå det här också, den här kampen, den goda kampen. Det är visserligen någonting som vi behöver kämpa, men det är också någonting som vi får kraft till. Det är någonting som vi får inte bara kraft till, vi får ju segern, vi får ju resultatet redan i starten så att säga. Så han har det här målet för ögonen. Den goda kampen kämpar han, för han vet vad som blir resultatet. Han löper inte i blindo och han slår inte i luften. Han boxas inte likt en som slår i tomma luften, säger han. Han är alltså införstådd med han är införstådd med villkoren. Han vet vad det är att leva som en kristen och att vandra som en kristen i Jesu Kristi efterföljd. Och det är det han kallar för hård träning. Eller den goda kampen. Och så beskriver han då lite närmare vad det innebär. Och då har jag skrivit här upp några olika tolkningar eller några olika översättningar av vers 27. För jag tycker det där är en sån där vers som jag tror många reagerar på eller stannar upp inför och undrar vad det betyder. Då står det så här i 1917 års översättning. Fast mer tuktar jag min kropp och kuvar den. I Gerts översättning så står det, jag ger min kropp vad den tål och tvingar den till lydnad. I Bibel 2000, jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad. 1917 där, fast mer tuktar jag min kropp och kuvar. Det är där man får tankarna till askes. Då stannar inte vid fasta utan då handlar det om tuffa saker. Och det är de associationer man får här när det står att man ska gå hårt åt sin kropp. Jag tycker att folkbibeln inte är så bra här. Här står det ju att jag slår min kropp. Vad betyder det för något? Alltså sån här piska vet ni, som man hade. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. Då tycker jag hellre om den engelska översättningen, but I discipline my body and bring it into subjection. Det är i alla fall starka bilder som Paulus använder sig av här. Han säger att han går hårt åt sin kropp. Och då är det där jag menar att det är viktigt att vi förstår att metaforen är, alltså han menar inte bokstavligen det han säger här, påstår jag. Därför det är en metafor som handlar om en tävlingskamp. Och i den människa som ska tävla måste inte bara följa reglerna utan måste också underkasta sig hård träning. Men det är inte det som är huvudpoängen när han kommer till det kristna livet. Att vi ska underkasta oss hård träning. Utan det är hållningen. Det är hållningen att vi är införstådda med att det här är inte klart. Utan här finns det en kamp som vi har att utkämpa. Och dessutom är det så att i den här världen, där våra fiender är djävulen, världen och vårt eget kött, så kan det vara en ganska tuff kamp emellanåt. Det är hans understatement i det hela. Men det är fortfarande metaforens bild som är tävlingskampen, inte de olika detaljerna här. Och det är viktigt att ha klart för sig. Då är det så här att Jag tror att i den här 27:e versen, och jag har fått det bekräftat också tycker jag i de här kommentarerna, så är det några saker som hör samman här. Vi ska ta de där tre orden som hör samman ett i taget. Det första, där det står översatt med slår min kropp. Kuva min kropp, stod det 1917. Det heter på grekiska hypopiazzo. Och hypopiazzo är en boxningsterm från antiken. Och det är precis det sammanhanget här också. Han talar ju om boxningskamp. Och hypopiazzo är en boxningsterm som betyder att man slår någon, man träffar någon under ögat med knytnäven. Just det slaget, den träffen, heter hypopiazzo. Hypo är ju under, piazzo, och piazzo är ögat. Man träffar på kinden där. Så det handlar om är att han slår, han vet alltså hur han utkämpar kampen, och han vet också att han blir slagen. Han kuvar sin kropp, är översatt med. Att slå sin kropp blir lite konstig bild, tycker jag. Men han är alltså inblandad i en boxningskamp. Och han slår inte i tomma luften, utan den här kampen är på riktigt. I Efesierbrevet så talar han om att den kamp vi har att kämpa är inte en kamp mot kött och blod, utan mot andevärldens alla furstar och makter. Så det är det första ordet som ni ska ha med er. Det andra ordet, där det står, ska vi se här, tvingar den till lydnad. Det grekiska ordet tvinga till lydnad är också en idrottsterm, men bakgrunden till den idrottstermen är egentligen en politisk term som betyder att bortföra någon som slav. Så han har alltså, någon har tagit makt över en annan människa och tvingar den människan. Tvinga bort den människan, gör den människan till en slav. Det blev sedan också en idrottsterm. Och då borde översätts med att bli besegrad. Man besegrar någon. Så nu har du alltså två termer. Du har den ena som betyder att träffa, att slå eller bli slagen. Och den andra är att besegra någon. Han är alltså inblandad i Efesierbrevet så använder han väl bilden av en brottningsmatch. Här är den bilden av en boxningsmatch. Och sen så säger han då så här: för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Och de här tre orden tror jag hänger ihop. Att slå, att besegra och att predika. De tre hänger ihop. Och predika heter ju, som ni också har hört flera gånger, kerysso. Vi översätter det med förkunna. Till skillnad emot att undervisa eller att instruera. Predikan är ju den, predikan, förkunnelse var den här härolden som sprang ifrån slagfältet, ifrån boxningsmatchen, om jag uttrycker den, använder den bilden. Så springer man därifrån hem till Rom och där predikar man, där förkunnar man, där ropar man ut budskapet. Det är att predika, och det är det ordet som används här, kerysso, i den grekiska texten. Så då får ni tänka er Paulus. Paulus, han är en som står offentligt på torgen och med stark röst ropar ut budskapet. Och han får hugg och slag för att han gör det. Alla de här tre orden är en del i den kamp som Paulus är insatt i. Och ytterst sett vill jag nog påstå som vi alla är insatta i. Så då har ni fått bilden där. Paulus är också medveten om att det finns ett pris att betala för att predika evangelium. Det finns ett pris att betala för att förkunna Kristi budskap. Och han är beredd att betala det priset. Han är beredd att ta den där boxningsmatchen. Han är beredd att löpa som den som ska vinna. Han är beredd att kämpa den kampen. Och han gör det i evangeliets anda. Han har alltså ännu inte kommit i mål. Han har ännu inte vunnit kampen. Men han kämpar vidare. Så de där tre orden, slå min kropp, tvinga till lydnad, predika för andra, syns hänga samman. Tillsammans beskriver de den kamp i vilken vi alla kristna är insatta i. Och där har vi faktiskt gjort färdigt det här nionde kapitlet. Det var här som de som nu hade tagit emot evangelium och friheten i Kristus och de som använde det på ett själviskt sätt. De riskerar att bli diskvalificerade för de använder inte på ett riktigt sätt. De använder inte friheten i Kristus som en metod för att vinna andra. Och de använder inte friheten i Kristus som en styrka i den kamp som de hade att utkämpa. De hade gett upp den kampen och de konsumerade så att säga evangeliet. Man kan ju naturligtvis tänka på hur det ser ut idag, men jag ska inte uppehålla mig vid det. Vi får tänka lite själva också. Nu har vi tionde kapitlet framför oss och det är fortfarande samma tal. Så att här kommer då fortsättningen. Och då så står det i tionde kapitlet vers 1. Då inleds det på den grekiska texten med gar. Gar som skulle översättas med ty eller därför. Det är utlämnat här i översättningen. Och det är utlämnat i de flesta översättningar. Och det är ju lite dumt va? Därför att om det hade stått ty, därför bröder vill jag att ni ska veta. Då hade man förstått sammanhanget. Då hade man fått fortsättningen där. Ni vet att texten var ju inte skriven med kapitel och rubriker och versar från början. Utan det går i ett streck. Så nu kommer fortsättningen på den här tävlingskampen. Och innan vi ger oss in i själva texten så är det några saker som jag behöver säga. Alltså Paulus går här över till skriften. Till skriften, och så är det ju alltid när han argumenterar att han avslutar med att hänvisa till skriften. Så att skriften blir så att säga det slutliga auktoritetsargumentet. Samtidigt, för det som vi har framför oss här nu är en så kallad midrash. Samtidigt så är det tänkbart eller troligt att han knyter an till situationen i Korint på så sätt att där har Apollos varit. Och Apollos var en framstående bibelutläggare. Ni vet, på den här tiden så fanns ju bara gamla testamentet. Det är det som kallas för skriften. Inte nya testamentet. Och när Apollos var i Korint så var han förmodligen bibellärare. Det vill säga undervisade från gamla testamentet men hade inte full koll på det här med Jesus Kristus. Kanske säkert hade, jag tvivlar inte på att han var en kristen och så, det gör jag inte. Och att han kanske till och med skulle kunna kallas apostel. Men han hade inte sett eller umgåtts eller lärt direkt av Jesus som Paulus hade gjort eller de andra apostlarna. Utan han var andra generationens kristna ledare. Eller han var bibellärare på något sätt, hur han nu hade tillägnat sig det. Jag tror att Apollos var fostrad i Alexandria, om jag minns rätt. Och i Alexandria så var man lite grann av experter på skriftutläggningar. Och det här, den här allegoriska skriftutläggningen föds. Det vill säga där man talar mycket om bilder och sånt. Så att förmodligen är det så att Apollos har inte bara varit i Korint utan han har fungerat där som bibellärare, vilket betyder att han har utlagt gamla testamentet, och det betyder i det här sammanhanget han har tolkat, han har läst mellan raderna, han har använt sig av kända midrasher. Och det är det tredje som jag ska komma in på alldeles strax. En midrash, det är ett judiskt uttryck. Det betyder en nedskriven utläggning av gamla testamentet. Det var ju som så att Toran, Moseböckerna, var nedskrivna av Moses. Och även efterföljande böcker sedan. Det var det skrivna Toran. Men vid sidan om, parallellt med den skrivna Toran, så finns ju den muntliga Toran, alltså utläggningen av Toran. Och den muntliga Toran skrevs ner. Första, de äldsta vi har nedskrivna utläggningar vi har från 200-talet före Kristus och sedan hela vägen egentligen under den rabbinska tiden. De nedskrivna tolkningarna kallas för midrasher. Så då har ni skrivna Toran, muntliga Toran, och den muntliga Toran blir midrasher. Och midrasher är alltså en utläggning utav det skrivna. Eller utav det muntliga helt enkelt. Så det blir nästan som en tolkning utav en tolkning. Ordet midrash betyder ju utläggning. Och syftet med midrashen, det är att inte bara försöka förstå utan att fylla ut den skrivna texten. Alltså göra någonting mera än det som är skrivet. Och som man brukar säga, läsa mellan raderna. Och då känner ni redan där att det kan ju ta vägen åt lite olika håll och kanter när man ska göra de här utläggningarna. Och det var förmodligen det hade gjort för Apollos. Säg inte att det var fel, va? Men vi kan väl säga, konstatera så mycket att de i Korint hade säkert förstått det fel. Och de spelade ju ut Apollos emot Kefas och emot Paulus och andra. Så här har du bekymret. Vi kan väl tillskriva korintierna bekymret. Paulus själv går ju aldrig till rätta med Apollos. Utan han går till rätta med korintierna. För att de förmodligen har, jag ska inte säga om de har hört fel eller skott sig på det här, tagit tillvara på det och spelat ut det, som sagt, emot Paulus. Så Apollos, han tyckte väl att man kunde tillämpa skriftens principer på lite olika sätt där, ja. En midrash, och att jag uppehåller mig lite grann vid midrash och förklarar det, det beror helt enkelt på att det vi har framför oss är en midrash. Alltså från vers 1, eller åtminstone från vers 2 till och med 12. Ja, för all del, även när vi kommer till vers 18. Se på det jordiska Israel och så vidare. Det är midrasher. Så Paulus använder sig utav samma sätt. Han tolkar, och här skriver han ju ner det. Och i och med att det är nedskrivet så är det en midrash. Och midrasherna är uppbyggda i två delar. Den första delen kallas för Haggadah, också på hebreiska. Haggadah är alltså själva berättelsen. Och den här själva berättelsen, den framställs ofta med legender, anekdoter, metaforer, liknelser, fabler och så vidare. Det finns ju många genrer som berättelsen återges med. Haggadah. Och sen kommer då Halakha. Halakha är regler för tron och för livet. Principer som vi ska rätta oss efter. Tävlingsreglerna, så att säga. Och de härleds ur den första delen. Som sagt, man kan ju förstå att det kan bli lite vad som helst ifall personen i fråga inte vet vad hon eller han gör. Nu har Paulus här då en midrash, och den midrashen är ju en nedskriven tolkning utav den muntliga tolkningen. Och det frågan är om inte det finns, om du tittar i Psaltaren 78. Eller rättare sagt, jag hänvisar bara, du behöver inte slå upp dem om du inte vill. Men det verkar som att Psaltaren 78 kan vara ett sånt där avsnitt som ligger bakom det som sedan blir Paulus midrash här i första Korintherbrevets 10:e kapitel. Där står i vers 13. Han delade havet och lät dem gå igenom det. Han lät vattnet stå som en mur. Han ledde dem om dagen med molnskyn och hela natten med eldens sken. Han klöv klippor i öknen och gav dem rikligt med vatten att dricka som ur väldiga hav och så vidare. Och vers 17. Men de fortsatte att synda mot honom. De var upproriska mot den högste i öknen. De frestade Gud i sina hjärtan. Allt det här kommer igen nu i kapitel 10. Och det är ett annat ställe, det är Psaltaren 106, som också verkar ligga till grund för det som Paulus säger. Nu hinner vi ju inte läsa hela det här, men vi kan börja med de fem första verserna. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Ja, det fortsätter ju sedan till och med vers 12 där åtminstone. Men vi tar inte mer än lite bit i taget. Alltså som jag sa då, första versen börjar med ordet ty eller därför. Det är en direkt fortsättning av uppmaningen att tävla. Därför att, nu kommer förklaringen. Och då vill han att de ska veta. Jag vill att ni ska veta. Just det uttrycket. Det har han ju på andra ställen också. 11 kapitlet ser ni, vers 3. Nu vill jag att ni ska veta. 12 kapitlet som handlar om andens gåvor börjar på samma sätt, vers 1. Jag vill inte att ni ska vara okunniga, alltså jag vill att ni ska veta. Och det finns andra ställen också där han använder sig just av det här uttrycket. Det finns alltså några saker som är viktiga att vi känner till, och inte bara känner till utan att vi både vet och förstår. Sen så skriver han så här då. Alla våra fäder. Ser ni att det står så? Vers 1. Kapitel 10, vers 1. Alla våra fäder. Lägg märke till ordet våra. Varför ska ni lägga märke till det då? Jo, därför att de flesta i Korint, de var ju hedna kristna. Det var ju inte deras fäder. Det var ju judarnas fäder, de som var där i öknen och gick det här. Va? Men Paulus skriver alla våra fäder, och han talar om alla här också flera gånger fortsättningsvis. Det betyder alltså att, det som jag sa tidigare här ikväll, att Paulus är inte i första hand jude eller grek, utan han är i Kristus. Och är vi i Kristus så spelar det ingen roll om vi är jude eller grek. Och är vi i Kristus, ja, då är det våra andliga fäder. Det är alltså, han har inkorporerat så att säga de hedna kristna i det utlovade folket. Så de är resultatet utav hela gamla testamentet. Det blir ganska tydligt här längre ner. Jag tror att jag kommer tillbaka till det. Och jag tycker det här måste lyftas fram nu på ett särskilt sätt av det enkla skälet att när vi läste och gick igenom första Thessalonikerbrevet. Då så kommer ni ihåg det. Jag påpekade det också. Det är ju det första brevet utav Paulusbreven. Då skriver Paulus om församlingen som lever i Gud. Men han stannar inte vid det. För församlingen som lever i Gud är ju Israel. Och Herren Jesus Kristus som lever i Gud och i Herren Jesus Kristus. Där börjar han alltså antyda att den rätta församlingen, den sanna församlingen, om jag kan uttrycka det så, eller den församling som är den kristna församlingen, den församling i vilken Paulus tar sin utgångspunkt, det är den församlingen som är i Kristus. Ekklesian är de som är i Kristus och som lever i Kristus. Så där har han på ett sätt börjat lämna det judiska på ett ganska tydligt sätt. I alla fall, inte så att han har förkastat det judiska, men han står inte med båda fötterna på judisk mark längre. Och det är samma problematik du har i Galaterbrevet om omskärelsen. Det var inte det att han var emot omskärelsen, utan det var ju det att han var emot att omskärelsen skulle vara grundvalen för det kristna livet. Det var ju det kampen handlade om. Kampen handlade om evangeliet. Han säger att den är inte alls avgörande för vem som är kristen. Utan det är tron på Kristus som är avgörande. Och utifrån tron på Kristus kan man ha eller inte ha omskärelsen eller sabbatsbud. Eller vad. Det är sekundärt. Och utifrån tron på Kristus så är de som gick i Israel, israeliterna som gick inom öknen, de är våra fäder utifrån tron på Kristus. Så därför så kan han skriva som han skriver här. Våra. Alla våra fäder var under månskyn och så vidare. De var alltså insatta. Också de hedna kristnas förfäder var insatta i förbundet. Så här är det ganska tydligt, menar jag, att vi har en utveckling som visar att det blir mer och mer en fråga om vilka som är i Kristus och vilka som inte är i Kristus. Det fanns säkert judar i Korint som gjorde anspråk på alltihopa här på olika sätt och som inte skilde då det judiska och det kristna. Kan jag mycket väl tänka mig. Men Paulus är mån om det. Så han gör den här åtskillnaden. Alla blev i månskyn och i havet döpta till Moses. Döpta till Moses, det är ju här ett typiskt kristet uttryck. Där finns det inte något ställe i skriften som talar om att de var döpta till Moses. Det ordet alltså, som hade med dop att göra, det finns inte där i skriften. Utan det är Paulus som använder kristen terminologi och som tillämpar den kristna terminologin på israeliterna. När de går genom havet. Och tydligt blir det också i fortsättningen när han säger i vers 3. Alla åt samma andliga mat och andliga dryck. Varför säger han andliga, tror ni, för? Ordet andliga, Paulus är väl en av dem som mest använder ordet andliga, pneumatikos. Och vad menar han när han säger andliga? Han menar ju inte som korintierna. Alltså överandliga, att de lämnade jordiska och blir andliga i den meningen, luftiga så att säga. Utan det Paulus menar med ande och andliga, det är att Herrens ande, pneuma, är närvarande. För att inte säga Herren själv är närvarande. Varför var det andlig mat, detta manna som kom ifrån öknen? Jo, därför att ursprunget var himmelskt, det var ju gudomlig mat. Därför var det andlig mat. På samma sätt med vattnet som de drack ur klippan. Vattnet från klippan fick de ifrån Gud. Grundvattnet kom fram. Det gudomliga källan kom till uttryck i det här vattnet. Och därför är det andligt vatten. Därför att det är Guds närvaro i det. Och det är därför som man skriver också om klippan. Den klippan var Kristus. Alltså Kristus, det vill säga Herren själv, var närvarande. Han är källan, både till brödet och till vattnet. Överallt där Herren är närvarande är det andligt. Så när det står andligt så är det inte något beteende som någon av oss har eller har lagt sig till med. Utan det är Herrens närvaro som gör att det är andligt. Jag har skrivit upp en del bibelställen. Vi kan titta på dem. Romarbrevet 1:11. Jag längtar efter att träffa er för att få dela med mig någon andlig gåva åt er. Vi kom in på andens gåvor sen. Då förstår ni att dela med mig av någon andlig gåva åt er så att ni blir styrkta och så vidare. Alltså, det är Kristus närvaro i de gåvorna. Det är det det syftar på. Det är det som är andlig gåva. Kapitel 7. Fortfarande Romarbrevet. Där står i vers 14. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig och så vidare. Det är här när han talar om att lagen är god. Lagen är andlig. Det vill säga Herren är närvarande. Lagen har sitt ursprung hos Herren själv. Herren själv är närvarande i lagen. Och därför är lagen andlig. Kapitel 15, vers 27. Ty om hedningarna har fått del av deras andliga goda, så är de också skyldiga att tjäna dem med sitt materiella goda. Det är klart, om man inte har den här förståelsen som jag nu försöker göra tydlig. Deras andliga goda, vad är det för något? Om man har fått del av deras andliga goda, vad är det för något? Vad tror ni en vanlig bibelläsare tänker då? Men ni ska förstå det som så att det är Herrens närvaro. Det är det som gör att det är andligt goda. Det goda där Herren är närvarande, som har Herren som sitt ursprung och där Herren är närvarande, det är det andligt goda. Vi kan ta några ställen i Efesierbrevet också. För det här tror jag kan vara väsentligt för fortsättningen sedan. När vi blir lite andligare, om jag säger så. I 12:e kapitlet. Nu kommer vi in på andens gåvor. Då måste vi ha en rätt förståelse av det här. Efesierbrevet 1, vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Det är också Guds närvaro som gör att det är andligt. Eller i 5:e kapitlet, vers 19. Att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger. Det står också pneumatikos. Det är skillnad alltså på psalmer, hymner och andliga sånger. 6:e kapitlet. Jag kanske ska säga det då, för även om jag inte kan lägga ut det nu. Så andliga sånger, vad skulle det vara då? Ja, det skulle ju vara sånger där Herrens ande är närvarande på ett särskilt sätt. Paulus talar om det i 1 Korinthierbrevet 12:e kapitel, om att sjunga i anden. Att sjunga i tungomål alltså. 6:e kapitlet, Efesierbrevet 6, vers 12. Nej, det var inget bra ställe. Det ska jag nog stryka. För det står om andemakt. Jag förstår inte varför jag fått med det. Sätter frågetecken där. Men vi har sett i alla fall på det paulinska sättet då, att vad han menar med ande. Nu var det ju med det till så, men det får vi ta nästa gång då, att de israeliterna hade fått del utav andlig mat, av andlig dryck. De hade sakramental mat, sakramental dryck, de hade sakramental närvaro. Och ändå gick de i diket och föll i öknen. De flesta av dem hade Gud inte behag till. Och när han skriver så och påminner om det här från Gamla testamentet, då kan man liksom förstå här att Paulus nu egentligen adresserar korintierna. För i Korint, där de hade fått del av det andliga, där hänger man sig åt stridigheter, den här världens visdom, avund, de berömmer sig av människor. Det talas till och med att det förekommer otukt och att man drar varandra inför rätta. Allt det har vi gått igenom. Trots att de har fått del av Kristi evangelium och av de sakrament som förvaltas där. Och ändå så finns det här. Om de israeliterna som kanske såg liksom i en, som inte med täckelse för ögonen, eller jag ska uttrycka det, föll i öknen, hur är då, stor är då inte risken för korintierna? Men det ska vi reda ut nästa tisdag.
Du har lyssnat till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var Första Korinthierbrevet del 33 det här. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Här efter så kommer sändningen från Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker. Och jag önskar dig en skön fortsatt vecka.